välkommen till Hockeystudions veckovisa podd. Idag har vi många brännheta ämnen vi ska gå igenom. Vi börjar som vanligt och presenterar superkedjan som ska ta er igenom den här podden. Mikael Tellqvist, och nu kan vi alltså avslöja att Tellan gör comeback.
Jajamän, jag ska tillbaka. På torsdag, då händer det i Ockelbo.
I Ockelbo? Mm. Möter Djurgården och Ockelbo alltså, eller?
Nej, det blir lite All-Star-lag som ska upp till Ockelbo spela. Vi ska inviga en hall där uppe, så har fått en fin inbjudan och det är många fina spelare som ska vara med.
Vi studsar tillbaka det lite senare, men vi hälsar också Linus Norberg välkommen. Vad var det bästa med din hockeyhelg?
Det bästa av min hockey, jag kopplade bort hockeyn i helgen faktiskt. Jag satt och kollade på Brynäs Djurgården. Jag tar väl det bästa därifrån. Brynäs röda tröjor, det är lite så jag är uppväxt med Brynäs röda tröjor, Gevalia sponsrade tröjor som det var på slutet av 90-talet. Jag tycker de är skitsnygga. De flesta gillar inte dem alls, men nu var de tillbaka i helgen. 93 tröjorna
och till och med mycket folk.
Mycket folk
i Gävle, i Gavlerinken.
Mm. Klassiskt, som vi brukar skriva ofta, klassikermöte. För mig är Brynäs Djurgården ett sånt.
Jag kommer ihåg de röda tröjorna också. Micke Sundlöv var det som stod. Han hade en tröja som räckte hela vägen till isen. Ja. Han släpade isen varje gång.
Det var som en kjol på honom.
Ja, verkligen.
Och som små benskydden.
Ja, verkligen. Ja.
Men Tellan, tillbaka till din comeback då. Du ska alltså spela en typ av... kan man kalla det för en välgörenhetsmatch med många stora profiler?
Ja, det kan man säga. Det är en öppning av en ny hall de ska få där uppe. Så att det, som sagt, fick en inbjudan och det ska bli jättekul att få vara med på den här. Och hänga med för detta lagkamrater och nya också. Så att det ska bli kul. Det är, till exempel Peter Forsberg, Niklas Lidström, Mats Sundin ska vara med, Marcus Näslund. Så att, det ska bli kul. Det ska bli jättekul.
Hur tusan lockar man er till Ockelbo av alla ställen?
Ja, det är dyrt kan jag tala om. Ja. Nej, jag skojar bara. Nej, men det är väl det är prinsen som är därifrån som ska vara med och inviga det här. Och det blir ju lite så att det blir kul att träffa alla de här personerna som man har spelat med förut. Men det blir väldigt svårt att få ihop alla när alla har barn och sådana grejer också. Så att det ska bli en trevlig dag.
Lite tråkigt kan jag tycka. Jag är så van. Jag har ju spelat i Ockelbo hur många gånger som helst. Eftersom att jag är uppväxt i Gävle. Och den där klassiska uterinken. Det var tiden när man spelade där.
Det var så.
Så nu ska de få en hall alltså.
Jag är också uppvuxen på i Väddesta ute i Järfälla på uterink. Man kommer ihåg de här tidiga morgnar med solen i ansiktet och vinden kom där över ängen och bara frös. Mm. Ja.
Men säg så här då, 4 minusgrader, klarblå stjärnhimmel, uterink, då finns det ju inget bättre.
Nej, det är friskt. Det är ofta målvakten som gnällde. Det är som vanligt, det är alltid målvakten. Nu Thomas sitter och laddar över, han skulle se någon kommentar där borta. Så jag passar på att avbryta den innan. Men för målvakten är ofta svärst tror jag, som vi måste ta emot. Det blir sån himla i händer och sådana grejer. Det blir, ja.
Vad ska arenan heta?
Jag tror att tyckte det stod att ICA skulle gå in där, någonting som skulle gå in med lite pengar, så jag vet inte om det är någonting.
Jag har känsla av att de har en förkärlek till lite annorlunda namn i Gästrikland där. Om jag får ranka det ishallsnamn som jag tycker är mest bizarrt i hockeysverige, så är det alltså då det som hette tidigare Borr och Tång Arena
i Valbo
precis, ja. Det var alltså, jag gissar att det var en tandläkare som sponsrar det här, men för mig får det väldigt latcho. Borr och Tång Arena.
Vet du vad den heter nu då?
Ja, nu är det ju Niklas Bäckström som har gått in där med Nickback Arena då, men Borr och Tång Arena, vad säger du om det, Tellan?
Ja, det är snyggt. Jag har fått fram där ICA Ugglebo är det som har köpt namnrättigheterna här. Femårsavtal.
Och vad heter den? ICA Ugglebo Arena?
Ja, jag antar att det blir så.
Jag tycker att det är lite tråkigt. Alltså, kan det inte heta lite Ockelbo ishall? Är inte det bättre liksom då?
Ja, men då får man inte in pengar.
Nej, väl allt handlar om pengar i alla fall. Men nu går in och tränar för det här? Eller hur funkar
jag har
det?
Tränat noll inför det här. Jag fick en förfrågan om jag skulle vara med, men jag sa att jag sparar all energi till på torsdag. Så att vi får väl se om... jag verkar vara den enda målvakten också, så får vi se om jag klarar 2x20.
Och nu möter ni ett Division 3-lag, alltså Ockelbos Division 3-lag. Och om du, Sudden... Nej, inte fel. Var Sudden med också?
Jajamän.
Ja, Sudden var med och Foppa med och Lidström var med. Det är ju sjuka meriter på de herrarna. Men vinner ni mot Division 3-lag?
Jag har faktiskt ingen aning vad Division 3 håller för klass.
Det borde ni nästan göra. För jag minns att jag klev ner i Division 3 efter ett fyra års långt uppehåll. Och jag var väl kan säga lite skrytsamt, en av de bättre i laget då i alla fall. Så att det, ni kommer nog kunna vinna med två siffror skulle jag tro.
Får vi powerplay så ska vi nog lösa det, tror jag.
Ja,
det
är det.
Vi får gå och slänga oss.
Vi hade ju Lidström som gäst här för några månader sedan. Alltså, och jag kan ju säga att han är ju trim fortfarande. Jag tror att det kommer inte synas så stor skillnad på honom när han var i sin prime.
Ja, jag får med att Mattias Nordström är väldigt noggrann också.
Ja.
Med
och du spelade ju hockey bara för några månader sedan. Du borde väl kunna hålla nollan, va? Eller?
Fan, det är länge sedan nu. Det är ju 10 månader sedan snart. Fan, det går fort. Va?
Men du, blir det bankett efteråt och så sitter ni och pratar om VM-minnen och OS-minnen och så?
Nej, det blir... Innan vi åker iväg så ska vi käka lunch tillsammans. Men sen efteråt så har jag faktiskt inte hört någonting om vad som händer.
Vad har ni för tröjor då? Alltså matchkläder och så här liksom?
Det får du höra av. Jag vet ingenting. Jag ska dyka upp och bara ha roligt, tycker jag. Så att, det spelar mindre roll. Ska jag bara gå igenom utrustningen så jag har allting liksom. Så det ligger väl utspritt över hela garaget hemma.
Lycka till och hoppas du håller nollan.
Ja.
Men vad häftigt.
Jinxar du mig här nu om jag håller nollan, va?
Ja, men Åkerbo har ju ringt till helgen och tjata.
Är det så?
Ja, precis.
Vad är Tellans svagheter?
Ja, precis. Ja.
Börjar bli gammal. Låt på klubbans sidan.
Skott i krysset.
Gubbhörnet är bra, för då kommer inte ner. Ja.
Men wow, vad häftigt för Åkerbo att få möta, försöka göra mål på Tellqvist.
Ja, vi kan gissa varför Åkerbo
har lyckats.
Ja, det har ju prins Daniel som har engagerat där och givetvis har kontakter och hör prinsen av sig, då tror jag att det är väldigt svårt att tacka nej. Då tycker man nog att det är ganska häftigt att vara med om den här resan.
Men det blir ju deras största upplevelse någonsin i karriärerna.
Ja.
De kan ju inte...
Du som hade Wikipedia framme, hur stor blir arenan då?
Arenan tror jag hört är 500 pers. Men de skulle ha någon storbildsgrej utanför också, så man ska kunna se matchen utanför också.
Aha, så vi kommer få lite highlights när du blir liksom... När du lägger ner som en groda där och blir bortfintad.
När ljumsken ligger ute i hörnan.
Ja, men kul, lycka till. Vad roligt. Det där tror jag är en sån där grej när man har slutat spela hockey och så får man hänga med grabbarna i omklädningsrummet igen. Hittar ni era gamla roller direkt? Det är ju så att du sätter dig vid stora platsen vid dörren eller vid hörnen och sudden blir som en kapten. Eller kommer man tillbaka direkt i de gamla gängorna?
Ja, det tror jag. Alltså i det här gänget så jag pratar ganska mycket i vanliga fall, men det här gänget kommer nog vara ganska tyst, tror jag.
Tyst?
Ja, det tror jag.
Ja, ja, du menar att du håller en...
Ja, lägre profil. Det är jag som är rookien igen, om man säger så, i det här gänget. Sen har vi ju Andreas Johansson ska vara med också. Han kommer hålla låda, definitivt. Han är bra på att berätta historier. Så att,
Och Lidström kommer stretcha och tänja och värma upp i 2 timmar.
Gummiband. Ja, ja.
Jätteroligt. Vi kommer tillbaka med det nästa måndag så får vi se hur det har gått. Det är ju händelser varje dag i SHL och publiken har kommit till arenorna som aldrig förr. SHL har verkligen levt upp och jag tycker också att den här jumbokampen börjar bli väldigt intressant också nu med Rögle, Karlskrona, Mora och Örebro. Kanske framförallt är Rögle gjort en oerhört häftig resa sen The Abbots kom in i klubben och Mora, Karlskrona känns som att nästan allt det gör det går väldigt mycket emot dem. Men vi ska börja prata om min kollega Hans Abrahamsson tweetade, alltså skrev ett kort meddelande på Twitter i helgen om den här händelsen där de filmade, eller i alla fall man tyckte att de filmade Kevin Clark i Brynäs. Och jag måste ju fråga, filmningar, är det ett problem med SHL?
Ja, vi har ju tagit upp det här en gång tidigare, så det verkar börja bli det i alla fall. Och nu fick han ju ett straff som, ja, om det är ett straff överhuvudtaget, det är jag inte riktigt säker på.
Kevin Clark fick alltså 5000 böter av SHL.
Ja, det swishade nog direkt ungefär till ett nummer, kändes som. Men jag tycker att det borde bli lite mer avstängningar, så att det straffar inte bara spelaren utan straffar laget också. Det blir nog känsligt.
Men jag tänker ju hur en sån som Kevin Clark i det här fallet, den här filmen som uppmärksammades, den var ju ganska tydlig. Det var ju på Hovet mot Djurgården i det första av dubbelmötena där. Det måste ju vara, det är ju ett ansvar för klubben så att säga också. Ett ansvar mot egna spelarna. Det är ju, man vill ju inte ha en filmare i egna laget. Det blir ju även skämmigt för de andra spelarna i laget.
Ja, men förra gången så var det väl också Brynäs som inte minns fel. Och det var ju Sködda ute också och försvara sina spelare. Vilket han egentligen ska göra, tycker jag också. Men nu är det ju andra gången också. Så att, det kan ju bli ett problem för Brynäs också. För jag menar, domarna, de är ju inte dumma i huvudet heller. De ser ju såna här grejer och jag menar, det kan ju bli en nackdel för Brynäs längre fram. Så att de får skärpa till sig igen.
Och så här funkar det alltså då i svensk hockey, att SHL anmäler det här till Svenska ishockeyförbundet och till disciplinnämnden. Och de har haft möte och bestämt att nummer 11, Kevin Clark i Brynäs, har alltså gjort sig skyldig till diving. nämnden ansvar eller anser att det är så grovt så att det är verkligen då diving då. Och det bör leda till bestraffning och det ska ge ett måttligt bötesstraff. Sen, och då fick han ju 5000 kronor, så antar jag att de tycker att han är återfallsförbrytare eller att det var supergrovt eller hur man anser, då kan det bli ett högre bötesstraff. Men 5000 spänn, jag anser ju att man liksom, de här böterna kan man ju slänga i vattnet. Det är ju mycket kraftfullare om man får någon typ av personligt samtal från SHL eller någonting sånt där, där man säger, där man får kanske prata med Johan Hemlin eller Lärking eller Ulf Rönnmark då. Lärking är ju chef för vårt War Room i Sverige och Ulf Rönnmark är ju domarchef. Så att man får det här personliga. Du, vi har noterat att du förstärker på isen. Gör inte det. Är inte det bättre tällan, eller?
Jo, men och sen att man får matchens avstängning. För jag menar, Kevin Clark är ju väldigt bra spelare i powerplay och sådana grejer. För då blir ju hela Brynäs lidande också. Det är ju det också jag vill få in också. Att man liksom inte behöver ta ansvar för bara sig själv. Utan man får ju ta ansvar för hela laget också.
Har du filmat någon gång?
Jag vet hur du frågat det tidigare. Men jag var ganska försiktig med just den biten. Jag vet inte riktigt om jag har gjort det. Eller om jag kanske har gjort det så att man liksom har fått det att se mer ut än vad det var. Kanske man har gjort någon gång. Men inte så slängt sig bara rakt upp och ner.
Nej, vi har ju Libor Hudacek, eller Julius Hudacek då, som var,
och Starkbaum var bra på det också.
Precis, blev dubbel. Och vi har även Svedberg, kommer ihåg någon gång på, om det var Groben eller Hovet. Jag vet inte om det var Fimpen eller Holmqvist som åkte lite förbi där och så ramlade han baklänges. För målvakter har ju lätt så att säga att alltså, bara få en liten touch så kan ni ju nästan ramla baklänges.
Ja, vi tränar ju knappt.
Ja. Nej, precis. Men hur resonerar man i omklädningsrummet åt Hällan om man har en kollega eller en kamrat i laget som förstärker?
Jag kan ju inte svara för de andra lagen, men vi hade ju som princip i Djurgården att man skulle ställa sig upp alltid om man inte var riktigt, riktigt skadad liksom. Man skulle försöka ta sig till båset och alltihopa, så att jag har för mig att det har hänt några gånger och blev riktigt mycket glidningar liksom.
Det var någonting som inte vi, man skäms.
Ja, det var någonting som Djurgården inte ville stå för liksom. Vi ska ju vara järnkaminer och hela den biten, och då slänger man sig liksom inte, så att, det är klart att jag först kommit till Djurgården också, det ska jag inte sticka under stolen med. Men som förening så vet jag att Djurgården tar väldigt stort avstånd från det.
Men jag förstår inte varför inte domarna på isen inte är mer uppmärksamma mot sådana saker. Jag menar, du kan få en avstängning i en match, du kan få, vi talar om Clark i det här fallet som fick 5000 i böter, vilket är ingenting jämfört med hans saftiga plånbok i det här fallet. Jag menar, skulle du få 10 minuter personligt straff på isen och sitta av de här 10 minuterna ute i spåset, då får du ju verkligen,
du menar som en misconduct liksom,
ja, alltså, precis. Typ, ja. Och då får du ju verkligen sitta och skämmas. Där sitter du för att du har filmat.
Ja, varför inte?
Det är väl kanske det hårdaste straffet. Ja.
Men jag tror att det är jättesvårt för en domare att se
kan man göra det,
direkt på isen att man har filmat.
Och då går det inte att chansa heller.
Nej, jag tror att det är någonting man måste avgöra via 2-3 repriser. Jag kan bara gå till mig själv. När jag hörde talas om Clark, nu såg jag inte matchen, jag var borta, jag var i Ängelholm då, jag såg ju inte den matchen live eller någonting, men fick jag se reprisbilderna. Folk är ju jätteduktiga på sociala medier att lägga ut från alla möjliga håll, köra i ultrarapid och så vidare, och då ser man ju liksom att han förstärker liksom de andra, så är det omöjligt. Så jag tror att det där att för domarna avgör det direkt på isen, tror jag det är jättesvårt för dem.
Men kan man göra det, så varför inte? Varför
jo,
inte
jo, men de kan ju, de har ju ofta så här, det man ser de gör. Jag vet inte om man kör med både med dubbla livrammar då, men det är att de tar ju ut kanske en för fasthållning eller tripping, och så kör de andra för diving, för då tycker de att att det var utvisning för den andra, men att den andra förstärkte lite mycket. Men jag kan tycka att det är lite fegt, för då tycker jag det är skönt om man skulle våga ta direkt på den andra killen. Ja, men du förstärkte, du måste bort.
Men så är det ju ofta, jag menar, får man en dålig utvisning mot sig, så kommer ju alltid en dålig tillbaka åt andra hållet. Alltså det slår aldrig fel. Och det tror jag fansen där ute i hockey-Sverige känner igen, och det känner ni säkert igen också. Är det någon så här riktig så här dålig utvisning, då vet man att förr eller senare så kommer det en till dålig åt andra hållet, bara för att jämna ut det.
Ja. Men Linus, du är inne på att gärna ett straff under matchen. För
jag tror att det hade varit ett straff som svider allra mest. Ett personligt 10-minuters straff där man verkligen får sitta och skämma sig.
Jag tycker man ska ändra också. Jag tycker diving är inget klockrent namn. Jag tycker man ska säga nästan svenska ordet att filmning. För det blir ju pinsamt liksom att höra i högtalarna att Kevin Clark eller vem nu har varit så illa åt på isen har filmat. Mm. Jag vet inte, diving...
Ja, jag håller med, det är mer tryck i filmning.
Ja, precis. Man måste lite hänga ut de som fuskar då. Mm. Linus inne på straff på isen. Vad tror du, så att säga? Är du i högre böter som du tror kan kännas?
Nej, böter tror jag inte riktigt heller. Men jag tror mer att man ska straffa liksom, så laget blir straffat också. Då har vi den här 10-minuters utvisningen också. Just en sån spelare som Kevin Clark. För han sitter 10 minuter i utvisningsbåset extra. Och sen när jag blir hans del och kanten när han kommer in, då har han liksom tappat lite fokus på matchen också. Då förstör det lite grann för Brynäs i det här fallet också då. Plus att skulle han få någon match, några matcher, så blir det ju deras powerplay lidande då, med tanke på han. Mm. Så att det är där lite jag är inne med.
Filmar man mer idag än man gjorde när du började spela hockey på hög seniornivå för 15, 16, 17 år sedan?
Bra fråga. Kanske inte. Däremot så är det ju definitivt lättare att se idag om det är någon som filmar, med tanke på alla videoupptagningar som finns. Det först gick säkert filmningar på den tiden också. Men på den tiden fick man ju slå av händerna på folk också och hakas och på ett helt annat sätt. Så att, jag tror att det fanns säkert filmningar då också. Men som sagt, det är lättare idag att se när folk filmar. Det går och zooma in i efterhand och sådana grejer, och sakta ner på ett helt annat sätt.
Men det jag vill påstå förekommer allra mest i, om vi kan kalla det här en filmning, säga att en tuff, kanske övergränsen tackling, att spelaren ligger kvar och vrider sig i plågor lite extra, förstärker, låtsas ha lite ondare än man har, vilket påverkar ju domarna också. Mm. Kallar ni det filmning eller är det okej?
Okay? Jag har ju pratat med några spelare som egentligen vill införa lite mer, vi snackar fighting igen liksom, just på grund av att det är väldigt mycket, alltså, feghet där ute också på sätt och vis. Det är mycket mer efterslängar efteråt. Folk vågar liksom inte stå upp riktigt för vad de gör, utan det är någon som åker slasher efter avblåsning, så åker man gömma sig bakom linjedomar. Jag tror att vi skulle kunna rensa upp ganska mycket. Nu står inte jag för att man bara ska slå ner folk heller, men på något sätt så skulle man kunna stävja det som händer på isen med sådana här grejer också.
Men det du menar är ju det här lite att svensk hockey dömer ju ibland lite efter verkan, det vill säga är en skada vid en huvudtackling eller tackling i ryggen så blir det stora straffet, alltså 5 plus 20, och då måste ju domaren avgöra det på någon minut. Ja, han ligger ju ner, då måste han vara skadad. Sen att han spelar nästföljande powerplay, det spelar ju ingen roll, för då är det straffet utdelat. Så där tycker jag, men det handlar ju bara om respekt för sporten ishockey, att man, ja, kan jag resa på mig i sarghörnet här? Ja, men då får jag faktiskt göra det. Även fast kanske läkaren, naprapaten eller vem det är som har sprungit ut på isen för att prata med spelaren säger ligg kvar. Domaren håller på att fundera på om det ska vara lilla eller stora straffet.
Men kommer du ihåg att jag pratade om det här med Skart 5 för ett tag sedan? Det här med att man skulle göra testet under tiden. Man får en huvudsmäll som de har i NHL.
Ja. Jag tror man, men då har ju domaren redan bestämt sig på isen. Man kan ju inte köra ett skarttest och bryta
matchen
15 minuter.
Ja, men som spelare då så kanske inte man vill vara borta 15-20 minuter på att göra det här testet bara för att man liksom, är du med?
Ja, men då har ju domaren redan bestämt sig för om man ska köra.
Ja, men då kanske spelaren nästa gång liksom inte bryr sig om det. Han skiter i det, för han tycker själv liksom, så här, ska jag vara borta och göra ett test och sitta och rabbla massa bokstäver här i 15-20 minuter, orkar inte jag mer liksom. Då kanske man ställer sig upp på en gång och åker därifrån.
Vad innebär det här testet då för nya lyssnare och för mig? Jag inte heller.
Ja, nej, men det innebär att innan säsongen så går igenom ett test som finns som mall och läser igenom frågor och får svara på frågor. Och sen i tanken då, och då ska det helst göra det när man är frisk och mår bra och sådana grejer. Och tanken är då att man ska göra samma test efter man har fått en smäll på huvudet. Okay. För har man då fått en hjärnskakning så är man ju lite långsammare på vissa grejer och man kommer inte ihåg lika mycket. Och då kan man tyda ganska snabbt på att det finns någonting fel. Mm. Och då kan man bli lättare att bli plockad. Så blir det inte så luddigt liksom. Och det är som sagt, som jag sa tidigare på det här, så finns det redan tankar på det här liksom, att de ska införa det här i Sverige också. Det finns några lag som redan kör det. Jag vet att Djurgården kör något liknande. Vi måste göra syntester och såna grejer innan året börjar och såna grejer. Så att man kan hålla koll på synen också när man har fått en smäll mot huvudet. Så att, jag tror att man skulle kunna få bort lite grann.
Ja, verkligen. Jag
tycker det blir jobbigt här plötsligt. Liksom. Då kanske man ställer sig upp lite fortare och skakar av sig och sen är det bra. Liksom.
Precis.
Ja, vi får se vad de kommer fram till för förändringar. Och SHL ligger ju lite framkant just nu. Det jag tror ligger lära i, det har väl inget att göra med diving eller det här med hur man ska bedöma huvudtackling eller farliga tacklingar, det är att jag tror vi kommer införa Coaches Challenge till nästa år. Det känns som att NHL har det, man har infört det på Euro Hockey Tour turneringarna. Jag tror att SHL kommer införa det nästa säsong då, så, som en extra backup för ifall det blev någon offside där innan målet kom till stånd då.
Precis, men det är vi för offside, men det är vi inte för tacklingar och utvisningar, va?
Nej, det man bedömer två saker då. Det är då offside, alltså offside i sekvensen som ledde upp till målet. Mm. Man kan ju inte kolla en sekvens som var i första perioden, utan nej, det är ju då inför målet då. Och sen, men där är ju Sverige ganska noggranna. Det är ju då om det är målvaktsinterferens då. Mm. Eller offside i målgården då. Mm. Men där kollar vi ju ganska noggrant alla mål då. Men främst blir det ju det här om det har varit, man kan ju inte kolla en tripping i anfallszon innan målet, utan det är bara offside och så. Men det här gäller ju att de har installerat väldigt bra kameror som har jättebra koll på det här. I NHL fick jag veta här i helgen att de har 4 kameror som ligger mot blålinjen på varsin sida om blålinjen. Alltså 4 sidor vid offensiv blå, 4 kameror vid offensiv blå, 4 kameror vid sin egen defensiva blå. Och ni kan ju gissa vad det här kostar att lägga in i alla SHL-arenor. Det är väl inget som kanske Mora eller Karlskrona just nu jublar över. De har ju andra saker att tänka på när det handlar om ekonomin.
Kommer det gå bra det här då? Jag menar, det gnälldes ju jäkla massa förra året när det skulle vara videogranskning hela tiden. Det här blir ett moment till.
Jo, exakt. Liksom. Det är lite alltså, det... så jag känner också. Det blir ju avbrott. Det blir, ja, men ja, precis. Det blir mer ryckigt.
Mm. Men då får man ju göra så här att ja, man har en coaches challenge per match, max. Mm. Har du fel så ska du få en utvisning.
Mm. Det är väl så det är, va?
Precis. Mm. Men det måste ju vara det här att du inte bara ska dra en enkel livlina, för då har du slängt bort 3 minuter eller 4 minuter eller vad du kommer ta den här granskningen då, så att säga. Utan det måste ju hända någonting, det vill säga liksom, ja, antingen så blir det ju inte mål, eller så blir det mål och så blir det ut, ja, du vet, det måste ju finnas att det sker någonting i sporten eller matchen. Så att det ger lite effekt i alla fall. Men ja, man orkar ju inte mer längre matcher, det går ju inte. För det var när det var ring så spelade vi med domarna för några år sedan, det var man ju galen över.
Ja, men jag tror sån här coach challenge, det tror jag kan förstärka liksom heta matcher, slutspelsmatcher. Publiken buar över situationen, domarna eller tränarna kliver in och utmanar det här beslutet. Då tror jag vi bara att det blir lite upplyftande men jag tänker ju en omgång 23 en måndag kväll, 4000 på läktaren, då sitter man ju bara och gäspar antar jag.
Sen är det stor press på själva tekniken också att det här funkar. Jag var ju på Eurohockey Tour i Helsingfors och även på Eurohockey Tour i Moskva. Om jag förlåt rätt så använder de det i Helsingfors. Jag tror det bara var ett lag som eller en match, en landskamp som det blev aktuellt i Moskva fick de inte systemet att funka, så då kunde de inte använda det. Och ni hör ju, det här får inte vara några struler här.
Det ska vara en iPad i båset, då måste ju vara. Det måste vara någon typ av,
ja,
där,
måste ju också lagen måste ju också ha någon typ av format där de kan kolla igenom sekvensen igen. Förstår? I NHL så ser man ju hur tränarna tittar ner på en monitor för att avgöra, ska vi dra i livlinan eller ska vi, nej, det var helt korrekt mål. Eller det var ingen offside, eller det var ingen målvaktstouch eller någonting sånt där. Så utan då måste ju även tränarna ha någon hjälpmedel för att liksom kunna avgöra om man ska dra den här livlinan märkt med coaches challenge då. Mm. Avbrott det där är inte liksom, det gillar jag inte. Jag var i Ängelholm och kollade Ängelholm-Mora. Matchen var slut 21:05. Helt perfekt. Mm. Den snabbaste matchen jag varit på bra länge.
Mm. Jag tror att man ska börja matcherna tidigare. Det är i Stockholm här, det kan vara lite problem. Men annars, jag menar, Finland kommer ihåg att börja matcherna 6. Varför inte?
Mm. Ja, jag
kan
menar,
åka
det
direkt,
kanske...
direkt från jobbet rakt in till matchen, skulle vara så liksom.
Ja, visst.
Jag ställde frågor på Twitter lite här förresten, måste jag säga. Vad de ville att vi skulle prata om. Och alla säger 45 minuter om Kevin Clark. Varför är det så intressant?
Jag av det.
Ja, varför är det så intressant med filmen?
Jag tror dels Kevin Clark i det här fallet, dels har han faktiskt en historia av att filma tidigare. Och när det blir såna här dubbelmöten, speciellt lag Djurgården, Brynäs, många fans, det finns en viss rivalitet. Jag tror allting ställs lite mer på sin spets i vanlig. Man stöter och blöter liksom individuella händelser mer än till exempel skulle Färjestad möta Karlskrona hemma. Så tror inte att det hade blivit lika uppmärksammat.
Nej, du har ju också en historik med Djurgården och Brynäs som går tillbaka till, ja, alltså 70-80-talet var det säkert heta matcher. Men jag tänker på Nisse Ekman och Kalle Järnkrok-incidenten där. Hur känner du när du möter Brynäs? När du möter Brynäs, var det hett för dig? Eller vilken match var du mest upppumpad när du kände att nu ska vi ta de där jäklarna typ?
Färjestad.
Färjestad, det ligger kvar alltså fortfarande.
det är SM-finaler och sådana grejer. Som det är en väldigt stor rivalitet mot två klubbar som har...
Luleå då, har en känsla att Luleå och Djurgården har hittat någonting.
Ja,
också.
Men det var nog mer efter Fernholm-incidenten, kände jag. Ja. För min egen del, sen vet jag att Djurgården och Luleå alltid haft Jimmy Ölvestad, vet jag, körde över någon också rätt rejält.
Det var ju någon slutspel där 2010.
Ja, han tog sats från egen förlängda och körde över någon, tror jag. Så att, nej, men det är klart alltid rivalitet, men för mig så var det just Färjestad. Jag vet inte vad det är, men just det är liksom en ganska jobbig dag liksom. Det tar lång tid att åka till Karlstad. Det är 4 timmar med buss och liksom man kan sitta och tagga till liksom rejält hela vägen.
Nu har du ju bästa polaren som ska åka på charterresa med Massey Schwartz där i laget. Ja. Hur kommer ni överens då vi svimmer med polen där?
Ja, men det är lugnt nu. Nej, men
så du umgås med färgstadare alltså?
Ja, du, jag umgås ju med dig. Du är AIK-are, tänkte jag säga.
Ja.
Det är ju ännu värre.
Jag håller på alla lag.
Ja,
om jag skulle kunna visa alla mejl jag fått genom åren, så tror jag blev anklagad att hålla på för 20-22 lag.
Det är så?
Ja.
Ja. Och vad säger du då? Vilka håller du på?
Jag har så här standard för
Huddinge.
Jättebra att du har läst min text. Jag älskar ditt engagemang. Jag har tagit åt med dina synpunkter. Ha en bra dag. Jag brukar svara lite trevligt och så här. Nu får man inte lika mycket mejl som förut, tyvärr. Jag vet inte om du håller med, Linus.
Ja, men så är det. Jag vet inte, våra bylines ligger ju lite, det är massa statistik innan man får bläddra ett bra tag innan man kommer ner till våra
precis.
Bylines.
Precis, på ett sätt så är det skönt. Men det var lite roligt att man fick engagemang från läsarna, så att säga. Det är liksom, man gillade ju när det brann till i mejlkorgen där och du fick liksom 100 mejl på en timme där. Om att man, en del tyckte att man var trevlig och andra, tyvärr de flesta, tyckte att man kanske ska kastas ner i Nybrokajen med betongskor på eller någonting.
Ja. Det är mycket sådana skitfrågor. Det kanske blir bortsorterat på ett annat sätt. Det tar för lång tid att skriva mejl nu för tiden, är det? Folk twittrar istället kanske?
Ja, sociala medier tror man berättar att läste ni vad idioten skrev nu eller någonting sånt där.
Och räddningen.
Ja, precis, precis. Alltid målvaktsräddningen. Vi går vidare. Vi ska prata om Djurgården och Djurgården i synnerhet och lite AIK. Djurgården har ju lyft sitt publiksnitt senaste tiden här och haft ett galet tryck på både Hovet och Globen. Linus, du är ju vår Stockholmskorre, vill jag påstå, när det handlar om hockeyn. Du har ju stenkoll på vad som händer i de här Stockholmslagen. Och när jag pratade med dig på söndagskvällen så sa du att du har märkt av en tendens när Stockholmslagen spelar.
Ja, och det här är väl en påstående som jag kommer bli uppäten av i övriga landet och som jag kommer bli också att göra dig.
Och din mail, alltså du nås alltså på linus.norberg@aftonbladet.se.
Och sen köpt ny lägenhet också på...
Precis, ja. Vad hade du för hemnummer till lägenheten?
Nej, men jag kommer väl göra dig sällskap i Nybroviken antagligen. Ja. Nej, men det är så här. Att jag har märkt av en ganska tydlig tendens, och det här är min fasta övertygelse efter att ha sett bland annat Djurgården den här säsongen och även tidigare. Vi såg för några omgångar sen så gick tränaren Robert Olsson ut och kritiserade domarkåren och menade att de var lite snedfördelade vad gäller domslut, och jag är helt och hållet böjd att hålla med. Djurgården får alltså minst utvisningar med sig i hela ligan. Snittet på antalet powerplay-tillfällen ligger på 115 powerplay. Djurgården får bara 92, alltså 23 powerplay färre. För ett lag som kanske har mest puck av alla och kanske spenderar mest tid i anfallszonen av alla lag.
Men är det två minuter du menar nu, eller?
Ja, generellt. Men sen har det inte varit så värst många 5 minuters straff och 10 minuters straff. Men det är en ekvation som absolut inte går ihop för mig, och jag tror ju någonstans, och liksom, det här går jag bara på ren känsla av, att domarna vill visa sig att de klarar av att stå emot Hovet-publiken, som är ju ganska beryktat att det är ganska hett stämning emellanåt, högljutt, och jag är helt övertygad om att Djurgården snedfördelas när domarna ska bevisa att de står emot publiktrycket på Hovet och då väger över åt andra hållet.
Jag gillar mitt liv, så jag står utanför det. Nej då. Ja, men det kan ju också ha, Djurgården spelar ju ganska mycket tuffare också liksom, så att
Men här har de inte, precis, nej, det handlar inte om Djurgården för utvisningar, ja, utan ja, för det får de inte. De drar ju på sig kanske minst, eller tredje minst tror jag, hela ligan. Det handlar om att de inte får utvisa med sig.
Jag kommer ihåg, jag satt och snackade här innan också, jag kommer ihåg att när vi hade Lärking som domare, så kommer jag ihåg att vi alltid fick massa utvisningar också. Mm. Det var en sån här domare som jag vet inte gillade oss när vi spelade. Det finns ingen statistik på det heller, men det fick, jag fick den känslan.
Ja, om vi bara fortsätter och botanisera i statistikens underbara värld, och om vi går på både hemmaplan och bortaplan, så är ju Djurgården det lag som får minst antal powerplays.
Mm. Alltså, som jag sa, 23 powerplay under snittet. Det är anmärkningsvärda siffror.
Det är ganska mycket.
För ett lag som är väldigt spelförande.
Mm.
Och spenderar mycket tid i anfallszonen. Det är som jag sa, jag får inte att gå ihop.
Det vore intressant att höra vad någon
säger. Men du menar alltså att domarna ska liksom, eller tror du domarna...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Får någon typ av reaktion från gästande lags tränare att inför en match på Hovet att ja, du, det blir tryck ikväll, hoppas du inte faller för publiktrycket?
Det kan vara en av anledningarna, absolut. Och sen tror jag också, ja, men rent generellt, att domare vill bevisa att de pallar trycket, så att säga. Det är väl för egen vinning, att jag vill bevisa att jag klarar av att stå emot det här.
Det som kan vara svårt på Hovet, framförallt på Hovet, på Globen är mycket bättre, det är att mediakuben, eller den så kallade jumbotronen där, håller inte samma klass som kanske den i Skellefteå. Och då kan det vara svårt att hitta utvisningar genom att kolla in andra servern, det vill säga när domarna åker och kikar upp på mediakuben, för man har ju då en andra chans att kolla på om det var utvisning eller någonting i alla fall. Den finns ju inte riktigt på Hovet.
Nej.
Sen om det är en nackdel eller fördel för Djurgården, det beror ju på hur VJ:n, alltså videojocken då, skickar ut för bilder. Jag vet inte om det kan ha med saker att göra. Jag tror ju visserligen när Djurgården och AIK, när deras supportrar mobiliserar, hade jag varit domare där, jag hade blivit påverkad av den där stämningen som är. Jag hade nog med lättet kunnat blåsa mer utvisningar till hemmalaget, för att varje gång jag gör någonting negativt åt Djurgården och AIK så kommer det höras.
Mm.
Och jag är ju människa. Det är klart jag blir påverkad av det.
Mm. Ja, det är intressant det där med jumbotronen också, för jag vet ju hur det fungerar. Liksom. Den som sitter där uppe har ju fått order om att så fort det händer någonting så ska de köra samma grej igen, om och om igen. Och händer någonting för motståndarlaget så visas inte den så jättemånga gånger. Så är det ju. Så att med hemmalagen, då är det ju verkligen stor nytta av det där också.
Verkligen, och där kanske till och med Hovet och Djurgården ligger i framkant, eller om man kan använda det uttrycket, att det vevas och uppviglas kanske mer än vad det gör på andra håll också. Men jag menar, jag kommer ihåg förra säsongen, det var en gång som Niklas Sundblad, Örebro-tränaren, det var några situationer på hemmaplan, och då menade han att ja, men varför kan vi inte göra som på Hovet där de vevar repriserna gång på gång, det gör vi inte här. Så han menar ju att Djurgården får fördel på så sätt då, men
fick fördel förra året men inte i år.
Ja. Ja.
Någonting sånt.
Nej, men sen jag har ju även sett en hel del AIK, en hel del allsvenska matcher. Här har jag inga statistiska belägg, men jag kan tycka eller märka samma tendenser även AIKs hemmamatcher. De har svårare att få med sig utvisningar. Nu är det ju inte samma tryck. AIK och allsvenskan har spelare inför ett snitt strax under 4000 åskådare, och det blir ju inte riktigt det här trycket som det kan bli på Hovet när Djurgården spelar. Men samtidigt, det är ju högljudda supportrar ändå. Även om det är 4000 så hörs de betydligt mer, vill jag påstå, än vad 4000 gör i Umeå till exempel.
Det som är skillnad nu med Hovet och tidigare, eller det är ju alla SHL-arenor, det är ju att tidigare så hade ju domarna inget kommunikationssystem med varandra. Och dömer du i en match eller jobbar du på en match där det är fullsatt och extremt tryck, då är det ju svårt att prata med varandra. Du vet ju själv, om du sitter på pressläktaren i en SM-final som utsålde, eller på en järnkaminmatch eller en Black Army-match på Hovert där det är fullt. Du kan ju knappt prata med din granne, och då förut kunde inte domarna kommunicera med varandra. Och det kan ju vara svårt då om de inte hör vad de säger. Såg du tripping eller vad hände? Och så ska de tvungna att åka och ha gruppsamtal hela tiden. Då blir man ju lite, då hängs man ut. Nu idag så har de ju headset på sig. De har ju liksom, de är ju myggade och så här, så de kan ju småprata hela matcherna, och då kan hela tiden säga, såg du vad hände med Linus Hultström? Såg du, var det en tripping? Vad hände? Hur resonerar du där, så att säga? Så nu har ju de ändå möjlighet att prata med alla, trots den här ljudkulissen då. Mm. Vi får se om, vi ska hålla koll på det här framöver, om det är så att vi kan
tycka
att
det
finns en röd tråd på att sturska domare, ska man kalla det för, att de ska visa 08-publiken att ni styr inte våra tankar, utan vi styr våra egna tankar. Så kan man väl säga.
Men sen om vi ändå, när jag höll på att bläddra igenom och kolla lite statistik igår kväll, då såg jag också det här, när jag kollade på utvisningarna i snitt i SHL, då har vi i snitt 349 utvisningar, allsvenskan 352 allsvenskan, där är en domare som dömer i SHL, eller två domare. Mm. Jag menar, behövs verkligen två domare? Här, det är ju statistik som visar att det delas ut lika mycket utvisningar ändå.
Mm. Nej, men det, är det, får SHL bestämma det själva? Är det inte det internationella hockeyförbundet som går in och styr upp sådana grejer också? För det måste alltid vara två domare.
Nej, man har eget,
man kan bestämma helt själv.
Ja, precis. Ja, det är ju en kostnad, ska vi veta. Vi har väl 12 eller 14 så kallade proffsdomare just nu i Sverige. Och det är ju en kostnad på, ja, säkert miljoner som SHL tar för att de här ska kunna livnäras på att vara hockeydomare.
Och det tycker jag de ska göra också. De ska ha bra också, betalt.
Och nu också så är ju de alltså då, du behöver ju fyra stycken domare per match. Mm. Tidigare var ju bara tre, och du behöver två huvuddomare per match. Och det är ju också, det är en förändring som kanske allsvenskan blir lidande för att man har kastat upp alla domare som finns som är hyfsade på att döma till SHL.
Men jag tänker ju ändå, fyra huvuddomarögon borde ju kunna resultera, eller det borde ju vara rent rimligt att det resulterar i fler utvisningar. Fyra ögon kan hitta situationer mer än vad två ögon. Men här är det ju statistiken som visar att det faktiskt delas ut mer utvisningar i allsvenskan.
Det som vore intressant att se är ju vilka domare som tar hur mycket utvisningar, om det finns statistik på det också. Om domarna har en intern statistik.
Det finns det.
Kan vi få tag i det?
Vi publicerade sånt där förut, men sen så kände vi kanske lite att det här var lite tufft då att hänga ut. För då kunde man ju ha, vem är Färjestads värsta domare? Alltså man kunde ju även göra vinstprocent med vilka domare vinner Färjestad. Men vi är också lite människor. Det är ju lite tufft då att presentera sådana här fakta. Hänger med mer att
hända? Ja, jag hänger med. Jag tycker det vore jättekul ändå.
Ja, det är ju sånt här fans som skulle ju älska sådana här statistik.
När Ölund dömer Djurgården, då har Djurgården bara vunnit en av 20 matcher.
Eller Lärking.
Ja, men nu är det, du förstår vad jag menar, va? Då blir klart.
Ska Lärking med till Ockelbo?
Ja, jag tror inte.
Det blir väl Dag Olsson, va? Blir inte det, va? Han brukar alltid döma.
Daggen, ja. Kan åka skridsko fortfarande?
Och sen Sven-Erik Sold på linjen kanske. Ja, men det är tufft att publicera sånt där också. Men domarna, då blir ju liksom så jävligt ansatta av en sån där lista också. Men vi kan få fram det. Det är ju utmärkta sajten domarna.se. Okay. Läser av sådana här strömmar, och vi har köpt statistik av honom tidigare. Så att,
jag ska gå in och kika sen.
Ja, vi ska se om vi vågar göra en sån grej. Men där kan du ju i alla fall ta liksom spökdomarna, om man kallar för det. Då. Mm. Vilken domare känner du att är det han? Då förlorar vi igen.
Ja, nu har jag redan hängt ut en domare här.
Men det var ju många år sedan.
Ja, det var många år sedan. Alltså, alltså det finns ju domare som man känner redan, och spelarna känner också innan att fan, har vi han idag igen?
Okej, okay, vem var det då?
Ja, men det tänker jag inte säga nu, bara för det. För de håller på att döma fortfarande.
men du spelar ju inte fortfarande.
Nej, jag vet. Men jag sitter på en ganska position här.
Kan vi få förnamnet då?
Va? Vad börjar för bokstav? Va? Ni vill inte lägga ut statistiken, men du vill pressa mig att ta fram mitt namn. Okej, men då vet jag var ribban ligger.
Så det är bara Lärking som ska hängas ut?
Det är ingen som lyssnar på det här.
Du behöver inte säga någon namn, absolut inte.
Nej, men det är klart det finns domare som man känner att de inte liksom. Och det kan ju vara en incident som har hänt flera matcher innan, att tränaren har kallat domaren för dum i huvudet eller såna här grejer liksom. Det kan ju vara såna grejer, att en spelare har gjort något liknande eller så här. Då känner man ju direkt i början liksom, att då ska han sätta ner foten och bara liksom. Först och främst går det inte att approacha domaren, han liksom, nej, jag vill inte prata från liksom, minut ett liksom.
Men rent generellt, kan man ser ju spelare prata med domare efter domslut och så. Kan man rent generellt nu säga att en domare är dum i huvudet? Typ exempelvis, ja, men hur kan du visa ut mig? Är du helt dum i huvudet? Eller åker man ut på 10 minuter direkt då? Eller?
Nej, ofta så pekar de ju bort den direkt. Alltså man får ju vara smartare än så när man ska prata med. Jag menar, det är som Thomas, de är ju människor också. Även fast de är domare, tänkte jag säga. Så att, nej, man måste vara smartare. Men sen är det ju alla domarna är inte bra på att prata. Det är någonting som de får ta tag i. Det finns, ska vi säga, 3-4 stycken som är riktigt bra på det här, liksom kunna vara öppen och kunna prata. Och det ser man ganska tydligt direkt när man pratar med dem. De gestikulerar och pratar tillbaka liksom.
Får jag gissa, vem du tycker är bäst i SHL på att vara trevlig på isen?
Av domarna eller?
Ja.
Gissa då.
Mikael Nord.
Han är bra.
Ja. För det är alltid han som senaste åren vinner guldpipan. Och där tror jag att spelarna röstar på den domare som är trevligast på isen.
Och det handlar inte alltid om att vara trevligast. Det handlar om att man ska kunna ha en diskussion. Att man inte åker och gömmer sig.
Ha vettig kommunikation.
Precis. Det finns vissa domare som säger, nej, de bara viftar med händerna på en gång. Åk bort liksom. Man måste ju ändå kunna få fråga liksom. Och speciellt om man ett C liksom, så måste man ändå få veta vad som händer. Men vissa klarar inte av det. För att de antingen blir för stressade kanske. Eller på så vis. Jag menar, jag vet inte vad de går för utbildningar heller. Och såna grejer. Det är ju sådana grejer som är intressant också.
Men vi ser ju inte längre den här klassiska 10 minuter personliga straff för osportsligt uppträdande längre.
Alltså, det förekommer. Ja, verkligen. Men de slår in i midjan där och visar liksom auktoritet. Och så händer och publiken skriker och sådär. Jag älskar det tecknet i alla fall. Eller sällan man såg matchstraff, vad var det här när man slås på huvudet?
Ja,
precis. Just, ser man inte heller.
Nej, det var bara, nu pekar de bara mot ismaskinen. Liksom.
Och kommer det här, igen, nu är det tråkigt som det här är radio, men kommer ni ihåg 2 minuter för olämpligt uppförande? Det är ju det här.
Ja, just det.
Timeout-tecknet där.
Alltså, med lite snabbare rörelse.
Ja, handflata på andra handen liksom då.
Ja.
Men det gör de inte längre.
Men innebär att det inte pratas lika, eller sägs fula ord till domarna längre?
Jag tror att de viftar bort spelarna på en gång. Så det kommer aldrig så, och så blir spelarna trötta på att liksom och inte höra det liksom.
Men de åker ju alltid och gullar med målvakter och ska tigga vatten och
det är
sådär.
Bara för att vi är snälla, trevliga människor. Det är därför.
Men, men de prioriterar er lite, visst är det så va? Att det ska, hur gick det där till? Gick det bra? Har det ont nu? Eller hur känns det? Eller?
Ska daltas med målvakter helt enkelt?
Ja, vi är som små barn. Det är så.
Nej, men visst daltar de lite mer va?
Nej, men däremot så tror jag att målvakterna rent generellt är lugnare också. De känner nog av det också. Det blir inte den här stressen och pressen och hetsen liksom. Vi är liksom ganska fokuserade och liksom inne i det vi ska göra liksom. Så att det finns ju vissa målvakter som hetsar upp sig. Du snackade om Svedberg tidigare. Han var ju en sån målvakt som spelade med känslorna liksom på utsidan hela tiden och kunde skrika och gorma och såna grejer. Så att det finns inte så jättemånga såna målvakter som har den här energin eller liksom så.
Och att domarna liksom pratar med er också, det är ju för att ni ju alltid är på isen. Då får man ju relation också med dem. För de jobbar ju mot er 3x20 minuter. En utespelare, en back, är ju bara inne var tredje eller fjärde byte.
Och det blir en helt annan adrenalin på slag på utespelarna också. Så att de är ju hetsigare också. Det som man pratar om med målvakter med domarna, det är ju mer liksom om man ju tar en tek där man frös pucken och allting och sådana grejer. Liksom att, fan ursäkta, jag var sen på visselpipan där. Eller så ser man typ, men nu får du faktiskt, alltså jag hade faktiskt pucken och får blåsa lite snabbare för jag kan faktiskt göra illa med. Och sådana här grejer, det är sådana grejer som snackas om också. Liksom. Och så kan man få en bra räddning eller fan du är het idag eller något sådana grejer.
Liksom. Försöker man, vi pratar om att publiken här försökte liksom påverka domarna. Försökte du påverka domarna också att men nu får du börja ta, för nu är de sitter ju knät på mig, nu får du visa ut den där busen där, för han ligger ju på mig hela tiden.
Nej, men det som jag sa, nu pratar inte jättemycket med domarna heller, men det som jag sa liksom, om jag skulle approacha en domare som sa någon som gjorde en dålig utvisning, sa jag att nej, men vet du vad, säger vi bara Thomas då. Thomas, nu håller inte jag riktigt med dig. Jag tycker den här utvisningen var inte riktigt rätt. Jag vill att du kollar på den här efteråt så kan du komma tillbaka. Alltså man approachar på så sätt istället. För då blir det mer konstruktiv kritik. Och då blir domaren så här, men jag kollar på det i periodpausen så återkommer jag. Så kommer man tillbaka då nästa period och så bara, men vet du vad, den kanske var lite billig. Eller tälla, nej nu höll inte jag med dig. Så får man liksom en bra dialog liksom. För man vinner inte på någonting utan bara skrika och säga att någon är dum i huvudet liksom.
Men vad, en fråga innan jag kommer utveckla. Svenska domare, vad håller de för nivå?
Ja, alltså jag tycker att det blir bättre och bättre. Men däremot så skulle jag vilja att de blir bättre på kommunikationen. Sen kanske vi spelare och ledare också behöver bli bättre i vår kommunikation, som vi liksom, hur vi pratar med domarna också. Nu gick ju Rönnmark ut innan året här och sa att vi skulle vara försiktiga med hur man skulle prata med domarna efter match och sådana grejer. Man skulle tänka en gång extra med tanke på det som hände förra året, vilket var jättebra. Alltså bara sån kommunikation har ju verkligen fungerat. Det har inte varit, det har varit
den
någon
informationen
gång,
kanske inte gick fram till Skellefteås tränare.
Nej, men det är ju en gång eller två gånger det har hänt i år. Alltså förra året så var det väl liksom var och varannan omgång tyckte jag att det var någon som sa att domaren var dum i huvudet liksom, och sådana grejer.
Men sen när man, för det jag tänkte komma till, det var ju, kollar man på NHL-hockey, du har spelat NHL, kollar man på landslagsturneringar, du har spelat landslaget, kollar man KL, tänkte jag säga, jag har knappt sett en KL-match, men du har spelat KNL också, så du kan ju väga in det, den ligan också, men NHL, landslaget, domarna syns inte, kollar man på matcher, det, spelet fortgår, domarna syns inte så mycket, de tar inte så stor plats, vilket är ett jättebra tecken. Här i SHL tycker jag domarna syns hela tiden, bara massa domarfokus. Är inte det ett tecken på att ja, vi kanske inte har så jäkla hög nivå på domarna?
Eller så är det ett sätt att hitta ursäkter på när man förlorar.
Ja, så kan det
också
vara.
Att vi är såna generellt självlagda liksom. Jag vet att NHL så jobbar de ju stenhårt med det här, just med att man liksom ska vara, de skriker på domarna också, det försiggår ju också, men det känns som att en helt annan respekt för domarna liksom. Till exempel om det blir fight eller vad som helst, att domarna kommer in och bryter, då backar man av.
Man vårdar showen där borta.
Ja, också, och sen får du ju kraftiga böter om du går ut och sågar domaren också. Alltså rejäla böter om du går ut och sågar domarna i tidningen och sådana grejer. En grej som jag tycker man ska bli bättre på, i och för sig, om man ska vara domare, är ju här just när det blir fight, att båda domarna går in samtidigt. Det har man ju sett en miljon gånger i Sverige, att en domare går in och så tar tag i en som fightas, medan den andra står och bara vevar liksom. Det kan bli jätteskador och sådana grejer. Blir jag fasthållen av en kille och så en annan kille inte fasthållen, där måste man liksom ha bättre samarbete mellan domarna.
Lite spelkänsla, jag får en känsla. Precis. Att assisterande domarna älskar att gå in nästan och köra lite Muay Thai eller lite brottning med spel, att man tycker är kul, men det kan ju bli jättefarligt.
Och det har jag inga problem med, men då måste ju domarna gå in samtidigt, nästan på en signal, är du med? Man kan inte gå in och låsa fast en kille liksom. Det blir ju, kan bli hur farligt som helst.
Men å andra sidan, jag tycker ju en match där domarna tappar matchen lite, det blir lite kaos på isen. En sån match kan vara jäkligt underhållande, rent om man kollar på atmosfären i arenan, buropen och när det blir lite kaos och frågetecken och räknas.
Och det använder ju spelarna det, men de är inte dummare också. Nej. De anfattar det och ledarna också. Liksom. Sätter extra mycket press på domarna. Liksom.
Tellan, du är vår stora stjärna här och din ynnes för oss att jobba med dig. Du har ju inskrivit i ditt avtal med oss att du ska få bestämma en del ämnen och att du ska få höras och synas ganska mycket under den här poddtimen. Du vill ju prata om målvaktsskydd. Eller hur?
Ja.
Ja, men innan vi hoppar dit så tycker jag att vi bryter av lite, för att målvaktsskydd är för mig lite snarlikt liksom med domarna och sådär. Så att vi bryter av lite med lite frågor här, och då har vi en fråga från Claes Tirus i Leksand. Trey Linus, han vill höra om...
Vänta, får jag gissa vad som kommer här nu?
Ja.
Det kommer en vadslagningsfråga, va?
Exakt.
Ja. Han är på mig hela tiden.
Vad har du gjort för vadslagning med Leksand?
Nej, men det började ju med...
Var det där du skulle köra trippelvolter och
ja, det var inte med Leksand generellt, men det var väl där någonstans Claes och kanske några andra fick nys om mina vadslagningar. Jag skrev att AIK Södertälje var det väl som kvalade för att hålla sig kvar i Allsvenskan för 3-4 säsonger sedan. Jag skrev att det finns inte... det finns inte, de andra lagen kommer inte ha en sportkepa mot AIK och Södertälje. Det är liksom det lag som Västervik och den digniteten från ettan. Men ja, Västervik eller Södertälje trillade ur, och jag hade skrivit då att jag skulle... Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag skulle krypa till Småland och simma till Västervik och bland annat. Och sen så gjorde jag en vadslagning under Leksands mirakelsäsong när de slog ut Modo i sjunde avgörande kvalmatchen.
Det har jag missat faktiskt.
Men då skrev jag tidigare under säsongen en vadslagning att om Leksand går upp till SHL den här säsongen så kommer jag ställa mig i premiären med en Leksands tröja i Leksandsklacken.
Gjorde du det här?
Det gjorde jag.
Jaha.
Okej.
Om man nu som poddlyssnare vill se den här bilden, eller finns den någonstans? Eller?
Den finns på...
Vad ska man söka på?
Ja, den finns på Twitter. Det var ju några år sedan, men den finns... men kanske... Det var ju Claes Tirus här, Leksands presschef. Ja. Det var han som tog den nämligen, bilden. Aha. Så att han har nog kvar den. Så att vi kan väl be Claes lägga upp den på...
Men i vilket läge skrev du här? Nu var det ju inte många... Fanns ju inte den som trodde Leksand skulle kunna gå upp när de låg sist i Sista hockeyallsvenskan måste ju liksom bli hämtad med ambulans och få en tröja, en vit tröja med knäppning bak på, så att säga. Det var ju liksom, ingen trodde ju på det. I vilket läge gick du in och hade tuppkamp?
Jag kommer inte...
November.
Ja. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror ändå var någonstans där innan Tingsryds matchen här, bäst av tre mötet.
Okej, de hade gått in i ett slutskede.
Ja, de hade höjt sig i alla fall spelet, har jag för mig. Men ja, jag vet inte. Klaus Tirus kanske kan publicera den där bilden, för jag infriade mitt löfte för en gångs skull.
Jag vet att de lyssnar på oss i alla fall. Jag fick massvis med kommentarer förra veckan här att jag försvarade Peter Hermodsson i Mora för mycket då, så att det var känsligt för många som bor söder om Siljan. Joakim Bengtsson, unge herrn heter han på Twitter. Tellan, du får ta den här. Längtar Dick hem till Stockholm så mycket så att han bryter med Färjestad efter säsongen, och jag gissar att han menar Dick Axelsson.
Ja, får vi se. Nu är han ju nyförlovad också, så att, och hon bor ju i Stockholm, så att,
men, man har köpt hus ihop,
ja, så att, ja, det är väl inte en omöjlighet faktiskt. Det skulle inte vara förvånad. Sen vet inte jag vad om Djurgården är sugna på att ta tillbaka en, med tanke på vad som hände sist han var Djurgården och sådana grejer. Men Dick är en skicklig spelare och sådär, så att nej. Ja, jag skulle nog tycka att det var ganska kul att se Dick i Djurgården.
Djurgården var ju intresserad av han innan den här säsongen, innan han skrev på för Färjestad. Säger mina uppgifter i alla fall.
Källor.
Men är Dick Axelsson en Robert Olsson-spelare?
Han kan väl bli. Jag tycker ju att Dick och har ju jobbat.
Får ni, alla som lyssnar här, nu känns det som att det här är lite Djurgårdspodd över det här. Men vad är en Robert Olsson-spelare?
Vadå, är inte det? Eller vadå? Nej. Ah, okej. Okay. Okej, jag kommer fel.
Nej, men det är ju framförallt det som kännetecknar Robert Olsson. Det är att han har, det alltså krävs ju ett väldigt hårt jobb. Långa arbetsdagar. Ja, helt enkelt.
Låter att, exakt att man tar, som Dick Axelsson.
Ja, nej, kanske inte som det har varit. Men, ja, men det är alltså att man verkligen tar sitt yrke som hockeyspelare på fullt allvar. Dick Axelsson tycker i alla fall jag vet inte om ni håller med, men har inte han förbättrat sin professionalism på senare år och mognat helt enkelt som människa, jag vet inte. Det är min
känsla. Ja, det var väl VM, det var då jag kände liksom att han
2013.
Ja, runt där någonting, så kände jag liksom att fan, nu börjar hända grejer liksom.
Hur viktig är familjen när man bestämmer sig för klubbtällan?
För mig är det jätteviktigt.
Men då är ändå, du har varit i Kazan och du har varit i Finland.
Men då hade jag inga barn heller.
Och du har varit i Modo.
Då hade jag hund och fru.
Ja, men du hade ändå hund och fru.
Ja. Och
du har dragit runt henne på småbisarra ställen.
Ja, det har jag gjort. Kazan var väl inte bara för att det var bra.
Det var ju för fin hockey, var det inte det?
Ja, precis. Det var jag hade ingenting med dollartecken att göra överhuvudtaget.
Eller rubeltecken.
Så att, nej men... För mig har det varit viktigt, i alla fall på slutet sen jag fick barn liksom, att alla ska trivas och sådana grejer. Jag tror att det är nog viktigare för
men kan man gå ner i lön för att få hamna på en arbetsmiljö som passar familjen bättre?
Ja, jag skulle göra det.
Säg så här då, om inte
jag
du...
gjorde det när jag kom hem till exempel.
Vad menar du till Djurgården?
Ja,
alltså då?
Jag tog en liten... Naturligtvis känner jag inte dåligt med pengar, men det blev en liten...
Men kunde du tagit en annan SHL-klubb och tjänat mer?
Ja, och jag kunde ha spelat utomlands.
Vilken klubb var det som var på dig då?
Jag kan ju säga nu.
Det kan du säga nu.
Jag avslöjar inte mina källor.
Ja, men det var roligt att se Tellan i en annan. Ja, det var ju visserligen i Modo så att säga, va? Men,
ja, men jag vet att jag vet att Linköping var intresserad.
Aha.
Men om du säger så här,
Färjestad hade ju varit häftigt där.
Ja.
Men i Linköping har jag för mig att det var mer att jag skulle vara mer som och hjälpa till liksom.
Aha, föda någon annan målvakt alltså. Var det Engstrand då eller vem då var ville föra?
Var det Engstrand då?
Okej. Okay.
Ja, jag tror det var nog efter Norrna stack där tror jag.
Ja, just det. Ja, det är ju Norrna ihop, det har varit häftigt annars.
Ja, det hade nog inte gått jättebra.
Nej.
Men om du lekte med tanken att det var att du spelade eller att du inte hade det här stora Djurgårdshjärtat som du har och inte är så starkt förknippad med föreningen. Familj, du och familj från Stockholm, om de ville flytta till Stockholm, bo i Stockholm, hade du kunnat gå ner och spela i Allsvenskan med AIK och tjäna betydligt mindre då eller?
Nej, det hade inte gått.
Där hade
av förklarliga anledningar tror jag. Just på grund av att det är som djurgårdare och alltihopa också. Sen är det ju så också att skulle jag synas i den så skulle det inte vara så kul för mig.
Nej, men om vi bortsett att du är djurgårdare så att säga. Om du hade varit spelat i Huddinge, den sista klubben innan proffsäventyren liksom.
Ja, jag fick ju faktiskt förfrågningar från Huddinge också. Det har vi tagit också tidigare. Mellberg där ringde och frågade om jag var sugen på att spela upp Huddinge i Allsvenskan. Men det som jag kände var väl att ska jag ändå spela så vill jag spela på en den högsta nivå jag kan spela på. Man lägger ju ner fruktansvärt mycket tid liksom på det här med träning. Och det är inte mindre för att det är allsvenskan. Och sen och sitta och köra buss när man är 37-38, det kände jag liksom, det är inte riktigt min grej. Ja. Det har jag gjort tillräckligt när jag satt i AL också. Och sitta och åka buss 6-7 timmar liksom, mellan matcher. Så att, jag var nöjd, liksom, jag var klar. Så att, jag har alltid känt att... jag har älskat hockey, men kanske inte älskat hockey så mycket som jag kan sätta mig och åka buss liksom, runt hela Sverige. Åka ner till liksom södra Skåne på en söndag liksom, eller på lördag liksom, bara för att spela match. Liksom.
Mm. Nej. Det är bra att du slutar spela hockey, för då har vi som sagt förmånen att ha det här. Nu, vi fortsätter med Tellans show där. Tellans Djurgårdsshow känns det som idag i alla fall.
Men jag vill höra lite vad ni tycker också.
Om vadå?
Nej, men det här med,
om vi kan byta tidning menar du, ja, för att det inte passar familjen, ja, så att säga, liksom då.
Verkligen, skulle du kunna jobba på Expressen eller något sådär?
Ja, jag har haft ett anbud från Expressen.
Ja. Oj, ja. Var det bra eller?
Ja, det var det. Mm. Men det är väl på så sätt som man kanske också kan känna lite bättre att man får ett anbud. Det är väl samma sak i hockeyn också. Mm. Och så kan man ju lyssna med vad säger nuvarande arbetsgivare om det här.
Och matcha
då,
lite grann.
Ja, precis. Mm. Då hade jag tur att min nuvarande arbetsgivare ville ha kvar mig här. Mm. Så att jag blev kvar där. Samtidigt så ångrar jag. Jag kanske var lite feg. Mm. Jag tror hockeyspelare också kan vara fega. Att inte våga byta, för man tycker att jag har ju det bra här. Varför ska jag gå till Linköping och bo i en ny stad och inte veta vad som händer? Jag tror att man ska utmana sig själv lite, att det är lite kul.
Mm. Men jag tänkte mer på om man skulle byta helt. Jag menar, kvällstidningar ner till typ, Dagens Nyheter eller sådär. Liksom. Skulle det brinna lika mycket för den? Liksom? Eller ni?
Dagens Nyheter är ju en fantastisk tidning också, så att säga. Men jag tror att många kanske siktar på att komma till en stor Stockholmstidning i alla fall. Mm. Eller en stor mediasajt som TV4, eller det finns ju många stora sajter ute.
Det är väl främst att man får göra saker väldigt fritt. På Aftonbladet till exempel får vi ju skriva om SHL. Mm. På en lokaltidning till exempel, så då blir det ju bara det laget som har anknytet till den staden.
Det är lite mer action på Aftonbladet och Expressen också. En Dagens Nyheter och Svenska kanske.
Ja, men alltså, svenskan har ju lagt ner sin sportredaktion också, för övrigt. Trots att de delar ut ett stort sportpris. Men det kan vi ta upp någon annan gång. Mm. Dagens Nyheter är ju en fantastisk tidning. Så att där, de gör ju oerhört bra. Deras lyckade plussatsning är jag imponerad över, att göra kvalitetsläsning som man betalar för. Så att,
sängde du ut en jobbannons här eller?
Ja, precis. Och hoppas att Malin Fransson ringer snart här. Nej, men man ångrar ju. Fan, jag vill bli 47 eller snart och sådär. Det är klart att man kanske... nu är man nästan för gammal för att bli få någon annan chans eller någonting. Men jag ångrar att man inte en gång i tiden kanske liksom körde det här klassiska tricket 4-5 år på kanske samma arbetsplats och sen byta, för att liksom utmana sig själv och se nya miljöer.
Mm. NHL-korrespondent, det vore något.
Mm. Ja, det vore nog häftigt att jobba där borta på något sätt. Ha chansen. Nu har ju liksom mediebranschen i Nordamerika förändrats radikalt här. De har ju, journalister har blivit massarbetslösa. Och det som händer där borta är att erkända journalister anställs av klubbarna. Mm. För att styra sociala medier, skriva texter och så vidare. Va? Och det är ju det är någonting som man kanske kan tycka att det finns en tröghet mot, för att man vill ju inte jobba som PR-maskin för en klubb, utan man vill vara journalist. Mm. Men de har fått lite fria roller att skriva djuplodande intervjuer med spelarna i klubben, så de får givetvis full access till då. För nu jobbar man ju för klubbens bästa, exempelvis som det var Phoenix, så kan jag ju träffa Oliver Ekman Larsson och sitta 2 timmar med han. Mm. Ska jag som Arizona Journal, eller vad hette tidningen där borta? Arizona.
Ja, det var något sådär. Ska
man som journalist där, då är det ju tuffare att få 2 timmar med Oliver, för då tycker ju kanske Arizona då, Coyotes, att ja, men vänta då, han måste ju fokusera på sporten. Mm. Nu tror jag, Coyotes var kanske ett dåligt exempel, för de var nog jätteglada om någon skrev någonting om laget, va, eller?
Typ. Ingen kommentar.
Ja, men det är bra att du frågar vis om hur media också funkar. Ja. Vi har lite snarlik bransch som är att vi är ganska lättrörliga när vi byter våra miljöer och så vidare. Då. Men vi har en bra arbetsgivare, Linus, tycker jag. Över till målvaktsskydd. Vad har du för tankar runt målvaktsskydden, Tellan? Det här är ju då ditt frikort som du ska dra in ur den här sändningen.
Ja, nej, men jag har lite tankar kring det här. Men vad tycker ni som inte liksom är... Ni ser ganska mycket hockey också. Liksom.
Du tänker ju väldigt mycket på målvakter och sådär. Liksom,
ja,
jag vill ju minska skydden på dem. Jag tycker att de ser för stora ut. Mm.
Och jag skulle vilja slimma ner lite grann också. Jag skulle vilja införa det som finns bort i Nordamerika. Jag tror inte det skulle vara något större problem liksom.
Kan du dra lite skillnader för lyssnaren? Vad är skillnaden på SHL och Nordamerika när det handlar om målvaktsskydd?
Ja, men vi börjar. Det som är ganska lätt att se är ju benskydden. I Sverige så får de vara 38 tum. Och i NHL så mäter man då från, beroende på storlek man är själv, då mäter man från foten upp till knät. Den längden, 45% av den längden får du lägga till ovanför knät.
Mm. 38 tum, det är alltså en tum med 2,5 cm.
Ja, jag har det här, 96,52 ja, exakt.
Nästan en meter, precis. Mm.
Och då spelar det ingen roll hur, om du är Lassilanti eller Pogge eller vad som helst, utan det som man gör är ju att man mäter, som sagt, i Sverige också, från foten upp till knät. Och så får man den tummen, och det brukar vara, för mig var det 34 eller 35 tum. Och sen lägger jag bara på 3 tum extra ovanpå det.
Men innebär det här att kortväxta målvakter i SHL har för stora skydd?
Ja, det beror ju lite på också hur breda axlar och sådana grejer man har också. Eftersom de mäter axlarna så lägger de på några centimeter till på utsidan då,
i Nordamerika.
I Nordamerika, precis. Mm. Och det är samma med byxorna också. De är ju nästan väldigt tajta liksom. Och det får ju aldrig bli så att det ska bli skador, men ja, men det har ju funkat där borta. Och jag tror att bröstmattegrejen är väl nästa år, tror jag, när man har infört det. Jag, där är jag inte 100% säker. Men en annan grej är ju tröjan, att man skulle kunna göra det tajtare. Och sådana grejer. För då kan man kunna se om man håller på liksom fuskar för mycket med bröstmatter och sådana grejer. Och det man gör är ju ofta liksom att man har de här kardborrebanden. Man liksom sätter dem så att de kommer upp lite grann. Och även fast pucken skulle träffa där så kommer det säkert gå in. Men grejen är att när skytten kommer in så ser inte den skytten nät
på
samma sätt. Och då skjuter man ju bredvid, om man är smart. En illusion liksom. Ja. Det är ju det. Man liksom, det är där jag vill förändra. Kanske inte så mycket skydden, utan man får liksom mer strömlinjeformade skydd.
Men kan inte ni i branschen då, nu har du slutat vara målvakt, men borde inte man,
därför jag säger de här grejerna nu.
Men borde man inte sanera varandra? Borde inte du, så att säga, jag märker att målvakter har en speciell relation till varandra. Efter en match så är ju målvakterna polare med varandra. Mm. Ni åker ju småprata med varandra. Mm. Jag antar att ni förstår varandras situation. Mm. Att man är syndabock eller hjälte varje dag, så att säga. Men kan man inte, om du ser en målvakt i SHL som liksom, jag ser ut som en Michelin-gubbe och liksom är uppumpad på varenda litet skydd, så att säga, liksom då. Har inte du kurage att säga till honom liksom, men du, varför gör du så här för?
Ja, men samtidigt så blir ju alla SHL-målvakter mätta också, så då måste man ju tro på någonstans att det sköts på ett bra sätt. Men sen vet man ju att det finns vissa som fuskar med det där. Och jag vet, borta NHL när det kom de här grejerna, så satte man ju skumgummi på skridskon liksom, och så satte man benskydd ovanpå skumgummit, och då fick man ju några tum extra liksom. För det fick man ju göra liksom. Det var bara benskyddet som, sen fick de ju ändra de reglerna också och sådana grejer. Så det finns ju, det är här som målvakterna har varit bra på också. De har ju hittat genvägar på och fuska, eller vad man vill säga liksom.
Ja, men det är ju inte fuska, man kontrollen i SHL, hur är den då?
Ja, jag tror att det var en gång per år eller två gånger per år, tror jag. Det var typ, när man fick nya skydd så kom det någon Nisse från Svenska Hockeyförbundet och stämplade i stort sett liksom.
Men vilka av nuvarande SHL-målvakter misstänker du fuska lite, om det är rätt ord då?
Nu försöker jag slänga mig under lite igen. Ja, men det tror jag de flesta ser, vilka målvakter som är bredare och inte bredare liksom. Men det är ganska lätt, då får man ju måtten redan innan man mäter alla liksom. Jag menar, vissa målvakter som man ser, de är ju supersmala och ser ut som att de är liksom, har axlar som är 2 meter breda liksom. Så är det ju liksom inte riktigt.
Nej.
Sen blir det mer mål? Nej, det är inte säkert. Men däremot så tror nog skyttarna kommer kunna se mer nät i alla fall.
Mm. Blir man en sämre målvakt om man har mer slimmade, mindre grejer?
Jag tror, man mer, nej, det som man märkt borta i NHL, att målvakten har blivit snabbare. Så att, och jag tror att man måste använda mer av sin målvaktskvalitet, om man säger så. Man måste rädda mer puckar med hjälp av ögon och händer. Man måste bli skickligare, tror jag, mer på sätt, än vad det är vissa målvakter nu. Mer nu kan det vara mer block ibland bara liksom.
Det jag funderar över, alltså, finns det någon yta på kroppen som ni inte är skyddade?
Och bak till på ryggen så finns det lite grann. Men då har det börjat hänga ner saker där också. Men i stort sett överallt har du ju skydd. Det som gjorde mest ont eller kändes mest obehagligt var ju uppe mot nyckelbenen. Insidan av armbågen kunde göra rätt ont ibland. När skydden började röra på sig lite grann, började bli lite sliten, så kunde man få en på insidan av armbågen och sådana grejer. Där kändes det rätt rejält liksom, och göra ont. Men annars så gjorde det inte så ont.
Foten då?
Nej, foten är ju lugnt. Där har du skydd och såna grejer. Så ja. Att, nej,
står man helt rätt, alltså, har du ögonen mot pucken så går det ju bra. Det är ju om det, jag tänkte på när jag var i Ängelholm här i torsdags, jag tror det var Ängstrand jag såg, om man får en liten smäll innan en tackling som man kommer i sidled, så man öppnar upp sidorna, då kan ju skotterna ta väldigt till också.
Definitivt, och Ängstrand har ju en sån målaxil också att han slänger ju benen bakåt också. Nu är det svårt, nu är det inte tv här så annars hade jag kunnat visa, men det var ju något mål som blev där han liksom har blicken på pucken och pucken går igenom målgården och han bara chansar med benet. Sådana grejer kan ju bli, då öppnar man ju upp ryggen och kan få några på rebenen och sådana grejer. Men annars generellt så var man väldigt skyddad.
Men hur gör ni när ni beställer målvaktströjor då? Alltså, tar alla XXXL då eller?
Ja, man tar väl det största målvaktströjan som finns. Ja. Tröjan får ju, det ska säga, tröjan får ju inte gå ner så att den täcker liksom mellan benen, man säger, under för suppen, utan den måste stanna innan dess. Men däremot vad jag har hört, jag menar, det finns ju restriktioner på tröjan också, så man får ju inte beställa, men vissa ser lite pösiga ut liksom. Jag skulle vilja få lite mer strömlinjeformat.
Men det är ju också då, det är ju SHL som får ta den här pucken.
Och jag vet att Petter pratade om det här aldrig, jag vet Petter Rönnqvist liksom, att man ska göra någonting åt det liksom, och byxor och sådana grejer liksom. För jag menar, går man tillbaka och tittar på själva benskydden, så var de ju nästan bredare förut. Det är bara att de är längre nu, då ser de ju större ut. Jag menar, går du tillbaka och tittar, vi hade Tommy Sahl här i studion för ett tag sedan där nere, och jag menar, går man tillbaka och kollar på hans benskydd, så var de väldigt breda liksom. Handskar också. Tommy Söderström är ett annat exempel som jag spelade med också. Hans benskydd var ju korta och breda. Men nu är de ju längre, men de är ju inte bredare, ska jag inte säga.
Hur tror du, se om 5-10 år, hur tror du framtidens målvaktsskydd kommer se ut?
Jag tror att vi kommer gå åt det hållet som NHL går liksom. Det kommer vara mer strömlinjeformat. Jag menar, skydden blir ju bättre liksom. De skyddar ju något enormt nu liksom. Det kommer finnas skydd överallt och man kommer kunna bli rörligare, så att det är ju en bransch för dem också att ständigt utvecklas också, hitta lösningar på nya vad heter det, tyger och sådana grejer som är lättare och skydda bättre liksom. Nu finns det ju typ skydd som man träffar, som där blir hårt när det träffas liksom, och såna grejer. Det är sådana grejer som kommer fram nu.
Hur viktigt är det för er målvakter att ha en lackerad mask då? Varenda proffsmålvakt har ju något snyggt motiv på masken.
Ja, nej, och det väljer man ju ofta själv också. Och bara det är ju snordyrt liksom.
Davy Hart eller vad?
Ja, det är Hart precis, ja, som han har gjort det jävligt bra faktiskt. Ursäkta jag svär här, men en mask, ja, de som vi har, det är väldigt mycket pengar. Jag tror att Keller sa, snackade om det, är väl 100 000 per målakt ungefär, per år ungefär.
Men pröjser ni det själva eller får ni det av klubben?
Nej, det vet du inte det själva?
Nej, ingen aning,
nej.
Jag tror att ni pröjser det själva.
Tror du det? Ja. Tror vi pröjser allting själva?
Nej, jag menar sån här masken.
Nej, klubben pröjser allt sånt.
Jaha, så
jag tror masken kostar mellan 30 000 och 35 000 utan lackering.
Men hade du satt på den, om din klubb skulle ge dig en mask som är helt vit eller helt svart, ska du ha den lackerad, då får du pröjsa dig själv. Hade du
jag
haft
tror
den
det faktiskt... var lite så i Riga, var det tendenser till sådana grejer att man liksom skulle liksom få pröjsa dig själv, men då sa jag bara nej liksom.
Hade du ändå...
Ja, vi fixade lackering också. Ja.
Men om du
sen
hade fått
välja
betala...
billigare alternativ också, så är det ju också. Man har någon pooler.
Men även om du var tvungen att betala en lackering själv, hade du gjort det då?
Ja,
är det viktigt med lackering?
Nu kommer men det hade jag någonting, så hade jag nog gjort det då, tror jag faktiskt. Det är inte så att jag inte kan spela med vit mask, men det är mer för att det ser snyggt ut liksom. Jag tycker det ser coolt ut liksom.
Undrar när den där sjukan sprider sig till utespelarna. Tänk om alla spelare vill ha liksom lackerad hjälm och ha en bild på en död mormor där bak eller någonting sånt där. Liksom. Det vore lite intressant. Det skulle se ut som lilla julafton där bak. Då. Jag var helt överens med priser själv faktiskt.
För att
det är lite kul. Man tycker det är lite roligt att hålla på. Liksom.
Vi får bestämma helt själva. Och sen vilka, oftast så har ju klubbarna då ett sponsoravtal med CCM eller Bauer som det ofta ser i Sverige då. Men så vet jag att vissa klubbar, de får ju välja, tror Frölunda, de får välja vilka skydd de vill till exempel, men de flesta andra har ju liksom, de måste välja de skydden som finns från CCM eller någonting. Sen kommer det ibland utländska målvakter eller vad som helst, eller man skriver in i kontraktet att jag får välja de skydden jag vill ha liksom.
Jag fattar ju, alla som lyssnar nu, och så har det ju varit flera år, jag förstår ju att alla vill bli målvakter.
Ja, det är coolaste grejer.
Ja, och man blir hjälte och man får en cool hjälm och liksom, ja, du fattar,
domarna är snälla mot dem.
Ja, domarna är snälla och klappar en på axeln och man kan filma lite så får man utvisning med sig och så vidare. Alltså, vi kommer ju ha liksom flera tusen målvakter.
Tänk om alla var målvakter i hela Sverige. Ja. Fan vilket bra samhälle vi skulle ha. Alla skulle må så himla bra och snälla mot varandra och bara gå runt och kramas.
Perfekt. Ja, men det är intressant när du nämner olika märken där. Frölunda får spela med vad de vill. Och ni körde CSM. Hur mycket skiljer Bauer, benskydd, plock, stöt jämfört med CSM eller vad det nu kan vara?
Nej, men det är väl som, jag menar, du har ju spelat hockey själv, så jag menar, det är skillnad på Bauer skridsko och CSM skridsko, och det är skillnad. Det är jätteskillnad. Allting beror ju egentligen på vad man är van att spela med liksom.
Men därför måste det vara jättesvårt för er målvakter att hamna i en klubb som helt plötsligt har Bauer.
Jag vet inte vad ofta så skriver man då in i kontraktet att man liksom man väljer först att man ska prova Bauers utrustningar och sen om det inte går så får man välja CSM. Ja, okay. Mer liksom, det finns den, ofta den klausulen, men det finns ju bland utespelare också liksom. Men då brukar det vara någon sån här typ 5-6 stycken i varje lag som måste få spela med vad de vill. Precis. På grund av fötter och såna grejer. Sen måste resten spela CSM liksom.
Så du körde CSM genom hela karriären?
Nej, jag har provat alla skydd. Jag har provat Bryans, jag har provat Bauer, jag har provat massa olika skydd. Men det började när jag spelade, så var det ju liksom Heaton var det som först kom först liksom. Brian Heaton. Och sen gick det över, blev de uppköpta, det blev KH. Och sen eller först och främst så var det Bryans. Han hette ju Brian Heaton, så det var ju Bryans först, och sen var det ju Heaton efter det. Och sen var det KH och så var det uppköpt, så det har gått, och sen blev KH CCM.
Så det finns ju några klassiska, minns många NHL-målvaktare använder det här, jag vet inte om jag uttalar fel nu, men Vaughn kan det heta.
Vaughn,
så. Är det ett märke som helt dött?
Nej, det finns fortfarande många som kör Vaughn. Ryska målvaktare älskar Vaughn av någon konstig anledning. Jag vet inte vad det är med det faktiskt. Men det finns några målvaktare som kör Vaughn fortfarande också. Väldigt sköna handskar, men de gick sönder ganska lätt. När jag körde med dem i alla fall, de bröt sönder rätt fort. De höll inte så länge.
Det som är coolt med att vara målvakt är många häftiga skydd i alla fall.
Det var ju som julafton. Om du frågar alla målvakter, så annars ska man fråga vilken roligaste tiden på året det är. Det är när målvaktsutrustningen kommer i augusti där.
Okay. Men det är inte hård och obekväm och vill man inte fila och fixa?
Det är kul att få hålla på liksom, och pilla och liksom, hålla på med skor. Alltså, du vet, såhär, bryta
lägga till
in
de här
handskarna.
Och bygga upp. Och...
Ja, sätta dem beroende på vad man vill göra med skydden. Liksom. Alla gör olika saker. Värma upp dem eller vad man vill göra.
Men det har ju blivit ovanligt än den senare år med mörka benskydd. Oftast är det ju vita benskydd som gäller nu, och plock och stöt. Du hade ganska nyligen, jag vet inte, var det 2 säsonger sedan du köpte med, eller körde med ett på mörkblå?
Ja, då får jag.
Varför körde du med mörkblå och varför har det blivit så?
Det har med att vitt ser större ut.
Okej.
Okay. Så att har du vita skydd
men
så ser du större ut.
De ser större ut.
Nej. Inte på...
Det läste jag pratade med någon psykolog för några år sedan. Att Luleå körde ju svart, och då sa han att de här spelarna ser större ut när de har svart. Okay. Så vi kanske pratar om olika psykologer här.
Ja, det verkar så. För vitt vet jag, det har ju en tendens att just när man kommer som skytt och så vänder du mot, du ser ofta skytten lite så här periferin liksom.
Okay.
Då ser du bara vitt. Då tror du att det är ledigt.
Ja, det är mycket det kan sådana det grejer. Är det därför du har vit t-shirt på dig nu? För att
ja, precis.
Det
Så ni egentligen ser inte mig. Det är det som är grejen.
Men varför valde du mörkblått då?
Jag var trött på vitt helt enkelt och ville prova något nytt. Så det är därför. Men det var ju som, det var också en annan undersökning också där med, jag kommer ihåg Marc-André Fleury i Pittsburgh, han hade gula benskydd, och då var det så här typ att gult är tydligen någon sån här färg som man också ser väldigt fort liksom, man reagerar på gult liksom. Och det spelar inte han med så jättelänge heller utan några säsonger tror jag, på grund av att det är så lätt att upptäcka gult på det sättet. Det är därför det finns det på trafikljusen.
Tycker det borde vara rätt häftigt och snyggt och nostalgiskt om benskydden blir, om man skulle haft bruna benskydd som det var förr i tiden. Men det ser man väldigt sällan. Eller,
ja, det är de här Winter Classics som folk brukar ha. Då brukar man göra så här vintage-skydd och såna grejer. Så att, nej, men det är... Nej. Men hade inte Pogge det i Färjestad för mig? Hade inte han någon sån bruna skydd?
Kanske kan
han
stämma.
Hade inte han det någon för några år sedan?
Möjligt.
Det ser lite coolt ut. Det är lite Pekka Lindmark-aktigt.
Ja, verkligen. Så att, nej, det är en hel vetenskap med målvaktsutrustning, det är det. Men rent generellt är det för att man ser större ut liksom.
Du har ju 2 söner. Vill du att de ska bli målvakt?
Det skulle vara skönt om de inte valde att bli målvakt, på grund av att jag vet hur mycket stress och press det är att spela. Och det vore skönt som nu att man har blivit hockeyförälder, kunna få slappna av lite grann på ett helt annat sätt. Men jag menar, det är upp till han. Vill han stå i mål så får han naturligtvis göra det. Det som han tycker är roligt ska han få göra. Det är ingen snack om det. Får jag välja så väljer jag nog helst inte det.
Men kan han inte bli bättre då, med tanke på att han kan rådfråga dig om saker?
Ja, men så kan det bli också. Men sen blir det ju, det vet man ju, alla som har namn vars söner står i mål. Och
det är ju tufft att vara
tufft att bli jämförd liksom, och det är svårt. Sen är det många söner som kommer fram som har lyckats jättebra med det. Så det finns ju fördelar och nackdelar med alltihopa. Jag tror det beror lite på hur man är som förälder också.
Mm.
Men ja, det är klart det blir tuffare. Men det kanske blir, om man väljer vilket sport som helst, att man blir jämfört på ett eller annat sätt.
Mm. Märker man någon, måste bara fråga också, ren nyfikenhet. Märker man någon skillnad liksom på smärta när folk skjuter eller när spelare skjuter? Vi pratade tidigare i bloggen här om, eller i podden om Pavel Brändel som hade ett fruktansvärt skott, om vi tar han som ett exempel.
Mm.
Rädda en hårdskjutande spelare skott med stöten, säger vi. Känns det i liksom handen?
När den börjar bli dålig så känns det lite grann. Det är värre med plocken. Då brukar det bli som en, liksom, en glipa liksom, i själva handsken, som man känner att det börjar, liksom, plasten börjar gå lite grann. Det som man kunde känna var ju också bröstmattan, när den började bli dålig, liksom, att man kunde få träffa liksom, upp mot revbenen, och man kände sig liksom. Men oftast var det på träning. På grund av att man inte riktigt hade samma fokus liksom, på träning som man har på match. På match är du så himla inne i det liksom, och så fokuserad, och när det kommer puck då så känner du inte. Men däremot så när man tar av sig skydden sen, så kunde man säga, oj jäklar, här var det lite blå liksom.
Det var inte många målvakter till exempel som fruktade när Scott Stevens höjde klubba under matchen till exempel.
Ja, på den tiden kanske det var också. Jag kommer ihåg Kent Kenholt var ju så, när man kom upp liksom, som ung djurgårdare var man livrädd för att det liksom ryckte.
Han träffade ju alla mål. Så
ja, men han
stod i mål måste vara bäst.
Kenholt skjut för att döda var det liksom djurgårdsklacken. Men det gick ju rykten om att han hade någon synfel på vänster öga. Han var ju writer liksom. Så
ja,
så
okay.
Tyckte han sköt utanför hela tiden.
Ja, men det gick rykten. Jag vet inte om det stämmer. Det ska inte säga någonting, men det fanns ju någon rykten där.
Jag har faktiskt haft en gammal SHL-målvakt som har, han spelar inte längre, som har bekräftat för mig att han har dålig syn.
Du ser, du sitter inte här helt och hittar på.
Nej, det tycker jag är häftigt ändå, att man ändå lyckas ta sig SHL med icke fullgod syn.
Ja. Tänk om man hade haft fullt syn.
Ja, precis.
Mycket mål har du då.
Precis.
Men är det inte på sin plats att du, Ros, berättar om dina målvaktserfarenheter? Du har ju faktiskt stått i mål mot ett allsvenskt lag.
Ja, mot
BIK Karlskoga.
Västerholmarna var ju utespelare. Det var många legendarer där, och Justin Pugge var ju målvakt i Karlskoga. Han la väl en straff på mig också som jag räddade. Så att jag har faktiskt tagit en straff av en NHL-spelare, kan man säga.
Dåligt. Nej.
Men fick du någon förståelse för hur det var att vara målvakt?
Ja, jag tyckte det var hemskt. Och nu börjar vi dra iväg lite tid här. Men jag ska i alla fall lite kortfattat säga att jag var ju inslängd i mål. Jag har ju inte haft någon fetisch att vilja stå eller ha mycket skydd som sällan vurmar om här, utan jag tänkte, ja, jag ställer mig, så att säga, liksom, jag är knackig på rören, så att den som är sämst på skridskorna får bestå ungefär. Men sen tyckte ju Karlskogalirarna det var roligt att jag stod i mål, så att säga. Och vi hade ju kommit överens om inga slagskott. Men vad tror du Daniel Westner, en härlig profil, gör i första bytet? Dra iväg ett slagskott rakt i pallet med mig liksom. Då vart jag livrädd, kan jag säga. Jag ville gå av nästan. Jag hade en sån puls och sån stress och press där, så att säga, liksom, så att jag visste ju inte vad som skulle komma härnäst, va, liksom då. För det blir ju en sån reaktion. Vad händer när du får en projektil mot dig om man inte är målvakt och småkorkad? Målvakten står ju kvar. Men alla människor, vi vänder ju på oss.
Ja, och så får den på sidan. Så.
Ja. Ja. Jag kommer ihåg, jag fick ett skott här på örat. Jag hörde ju ingenting liksom sen, va, liksom. Det bara tjonga hela resten av match. Så att det var första halvtimmen, eller hur långt vi nu körde. Första delen var en lång skräckperiod för mig. Det var inte
alls säkert kul. Bara 5 minuter, men det kändes som en halvtimme.
Ja, precis. För jag kände att de här Karlskogalirarna tror att det där är en målvakt. Förstår du? De tror att det är Tellqvist som står där. Men jag vände ju mig om. För det är ju en reaktion man gör när man får någonting emot sig. Va? Liksom, så att det var inte alls så kul, så att säga. Sen var det väl, nu efteråt, jag tror det ligger på YouTube om ni vill, får ni väl kolla på det där. Så var det väl kul att ha varit med om det i alla fall. Men jag ställer mig inte mål igen. Vi ska ju spela hockey mot Tre Kronor här, var någon idé sågade om. Men jag kommer inte ställa mig mål. Det har vi kanske du. Vi har funderat på att utmana Tre Kronor i samband med någon OS-träning här.
Okay.
Är du sugen att hoppa in då? Eller är det bara när Sudden och Lindström är här med? Eller kan du tänka dig att spela med Norberg och Abrahamsson också?
Nej.
Det går inte.
Alla kan köpa sig pengar, så
det är bra. Vi drar iväg med tid. Vi har ju lovat att vi ska hålla oss det här liksom milsrundan. Det vill säga att man ska hinna klart och lyssna på oss när man springer mil. Nu är vi uppe i en rosmil här och det är lite för lång tid. Så vi tackar för att ni var med oss idag och vi hörs nästa måndag.